السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، vi inleder som alltid med att prisa Allah Azza wa Jalla och tacka honom. Den största gåvan som vi kan tacka Allah Azza wa Jalla för, den största gåvan vi har fått och en människa kan få, är att Allah Azza wa Jalla vägleder en människa ut ur mörkret in i ljus, in till al-Islam. Och vi har mycket att tacka Allah Azza wa Jalla för. Vi tackar Allah Azza wa Jalla för att vi kan samlas på det här sättet, där vi kan träffa varandra, där bröderna kan träffas och lära känna varandra och även systrarna, och där vi tillsammans kan dra nytta av ett mycket viktigt ämne och ett mycket viktigt tema som vi idag ska titta på, inshallah. Vi vill tacka alla de som har varit med och anordnat denna temadag, och vi vill även tacka alla er som har tagit er hit. Vi har bröder som har kommit från nära, men även från långt bort, från andra städer. Så vi tackar alla de bröderna som har tagit sig hit och alla de som på något sätt har varit delaktiga i att ordna så att vi kan ha denna tema eftermiddag. Och vi ber Allah Azza wa Jal att det ska bli en välsignad tid där vi drar nytta av detta mycket viktiga ämne, men också där vi gynnas av varandras sällskap, träffar varandra, stärker banden mellan varandra. Och wallahi, man blir glad av att se så mycket bröder samlas. Det värmer en och man blir glad av att se Ahlus Sunna närma sig varandra och enas på det här sättet. Må Allah Azza wa Jal belöna er alla och bevara er alla. Allahumma amin. Imam Malik, som är temat för konferensen, är som ni känner till en av de stora kända imamerna. Vi hade från början tänkt att prata om de fyra kända imamerna, att en talare tar upp en av de fyra imamerna. Men vi märkte att ämnena är för stora. Det är för stort och för lite tid att kunna ge ämnet dess rätt, om man ska tala om de fyra imamerna bara på en eftermiddag. Till och med att prata om en av dem under en eftermiddag gör att vi kommer att få komprimera och sammanfatta och kortfatta allt det som finns att säga om denna ädla och nobla imam, rahimahullah. Så vi ska titta på en av de stora kända imamerna. Vi kommer titta på hans liv, hans troslära, hur han höll fast vid sunna, om hans kunskap, hur han såg på nyinförda saker i religionen och mycket, mycket mer. Och det här ämnet är ett viktigt ämne. Muslimerna idag är i väldigt stort behov av att studera och läsa och lära sig om de tidiga imamerna. Deras liv, deras akida, deras troslära. Studerar man och tittar man på de stora imamerna från förr, så märker man att de var enade på en och samma troslära. De var enade kring att referera till samma källor. De var enade i sitt kall, i motsats till vad många människor tror. Och det här kan man bara se genom att studera det här ämnet och titta på det här ämnet. Så det är ett ämne som vi är i väldigt stort behov av. Genom att vi läser och studerar om de tidiga imamerna, som idag till exempel Imam Malik, så kan vi också se vem idag som på riktigt följer dem, eller hur? Det är väldigt lätt att påstå att man följer någonting, inte sant? Det är människor idag som tillskriver sig till Koran och Sunna, eller hur? Det är lätt att påstå. De tillskriver sig till Salaf och Saleh. Det är lätt att påstå. Och det finns människor idag som tillskriver sig till de här imamerna, vilket är lätt att påstå. Endast genom att studera vad de var på, så kan man se vem idag som följer och färdas på deras väg, och vem idag som inte gör det. Så det är ett enormt viktigt ämne som vi muslimer är i stort behov av att studera. Vi ber Allah Azza wa Jal om framgång i detta. Med oss idag så har vi bröder som jag tror att ni alla känner till, som kommer att föreläsa om två ämnen var, inshallah. Vi kommer inleda med ett ämne var per föreläsare. Och sen kommer vi bryta för asrbönen, inshallah, och ta en liten paus. Sen fortsätter vi och avslutar efter salat al-asr och den pausen som följer efter bönen. Och är det så att någon behöver fler stolar, så hälsar de att det finns fler stolar där man gör wudu. Om det är någon som behöver stol att sitta på, så finns det stolar där man gör wudu. Vi inleder inshallah ta'ala med att be vår ärade gäst och broder Imran från Jönköping berätta lite grann om Imam Malik. Vem var denna nobla, ädla imam? Vi ber honom dela med sig lite om hans liv och vem denna mycket kända imam är. Så vi ber vår broder Imran att ge oss lite kortfattat om ett väldigt, väldigt stort ämne. Fajazakallahu khair, falyatafaddal mashkura.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Vi kommer tala om Imam Malik. Och många känner till Imam Malik. Vissa känner till honom endast genom att han är känd som en imam i islam. Det finns en imam i islam som folk följer, som folk tycker om. Han heter Imam Malik. Det finns vissa som känner till honom för att de vet att folk har åsikter eller att hans åsikter är spridda i världen och man håller vissa av åsikter som Imam Malik hade. Så här gjorde Imam Malik. Och vissa ser Imam Malik som en förebild, inte bara i åsikter utan även i person. I hur han var, vad han stod för, vad han trodde på. Och vad som får personen att kunna verkligen kunna se det här framför sig, det är kunskapen om honom. Och nu när vi kommer studera Imam Malik som en av imamerna, av islams imamer, som var en imam under den välsignade tiden, de tre generationerna som profeten sallallahu alaihi wasallam sa om att den bästa generationen är min generation, sedan den därefter och sedan den som följer. Imam Malik ingår i dessa generationer. Och Imam Malik är en av de välsignade imamerna i islam som är en förebild och en skål av kunskap vi hämtar kunskap från. När vi kommer härifrån idag inshallah, så kommer inte Imam Malik längre vara ett ord bara, ett namn, en person som finns, som jag har hört om eller som min pappa pratade om, eller en lagskola av olika lagskolor. Nu idag, Imam Malik kommer vara inshallah för oss alla, efter de åtta ämnen vi kommer gå igenom, en förebild och en person, en imam på riktigt. Vi ska introducera med att förklara lite vem Imam Malik var. Och det finns mycket att nämna om honom. Vad de lärde och sagt om honom. Hur han såg på kunskapen. Hur han studerade. Vad han hade för troslära och uppfattning. Vad han gick igenom för problem. Och allt det här kommer nämnas idag. Och vi börjar med att tala lite om hans liv. Och var han föddes, var han bodde, lite av vad han gjorde i sitt liv och när han dog. För att få en omfattande bild av Imam Malik som person. Vem var han? Imam Malik är den kända imamen som är känd för att vara imamen ifrån Medina. Och han var känd för hadith. Att samla, återberätta, skriva ner och kunna hadith. Profeten sallallahu alaihi wasallams hadither. Profeten alaihi salatu wasallams uttalanden, handlingar och händelser omkring honom. Han är känd både vid sitt namn Malik och även vid sitt smeknamn Abu Abdillah. Och hans namn är Malik ibn Anas. Ibn Malik. Malik, son till Anas, son till Malik. Och detta får vissa att tro att Imam Malik är sonen till Anas ibn Malik. Till sahabin Anas ibn Malik. Men det är inte så. Först och främst om vi tittar i stamträden, så ser vi att Imam Malik självklart han var en arab. Och det är också någonting som är viktigt att komma ihåg och tänka på när det nu kommer till att han kommer vara en av dem som skrivit de första och främsta böckerna i hadith, samlat hadither, samlat uttalanden från profeten sallallahu alaihi wasallam i islam, och han var en arab. Vissa har sagt, och jag tror ni kanske har hört, det var utlänningarna som samlade hadith. De som samlade hadith och skrev ner vad profeten sallallahu alaihi wasallam sa, det var inte araber. Imam Malik i Medina, i profeten sallallahu alaihi wasallams stad, som arab från stammen Qahtan, den arabiska stammen, var den av de första som skrev ner haditherna bland de kända imamerna vars verk är kända. Men det vi vill nämna är att Imam Malik inte är son till sahabin Anas ibn Malik, även om han heter Malik ibn Anas ibn Malik. Och han föddes i Medina, enligt det som vi känner till som är mest korrekt, år 93 hijriya. Vilket betyder att han även föddes i profeten sallallahu alaihi wasallam stad, innan det ens hunnit gå 100 år på hijran. Den islamiska tideräkningen. Och från när börjar man räkna islamisk tideräkning? När började det islamiska året? Efter hijran. Vid hijran. Det betyder att Mekka-perioden och profeten a.s. 13 år under hans da'wa, under spridandet av islam, redan gått förbi. Och profeten sallallahu alaihi wasallam som blev profet vid år 40, alltså vid åldern 40, nu redan spenderat 13 år av dessa åren i Mekka. Så ser vi egentligen att profeten sallallahu alaihi wasallam fortfarande lever 10 år till efter att hijran börjar räknas. Så det är inte heller så att vi ser att Imam Malik han föddes 93 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams död. Nej, inte ens så. Om folk får för sig att när vi pratar om islamisk tideräkning, de får för sig att okej, det här är år 100 enligt den islamiska kalendern, alltså 100 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams död. Nej, vi räknar inte räkningen efter profeten alaihi wasallams död. Den räknas ut med hijran, ut med utvandringen från Mekka till Medina. Så från att profeten sallallahu alaihi wasallam dog till att Imam Malik föddes, så har vi ännu mindre. Vi har 83 år. Vad är det jag vill komma fram till med att nämna den här saken? Jag vill komma fram till att ni ska se den här imamen som vi kommer prata om, som är vår förebild, vår imam bland imamerna. Han var nära profeten sallallahu alaihi wasallams generation. Han hör till eleverna, till elever från profeten sallallahu alaihi wasallam, eller hans elever. Pratar om de tre tidiga generationerna. Och därför så finns det en välsignelse i att både vara från den tiden och även en äkthet. Ett bevis på att kunskapen som kommer därifrån är autentisk. Hadither, Koranen, det som återberättats, det Imam Malik skrivit ner i sin bok, han har hört sina lärare och deras lärare, vilket endast två generationer emellan, det de har skrivit ner, det kan inte vara påhittat. Så Imam Malik i alla fall, han föddes i Medina år 93 hijriya. Och Imam Malik är känd för sin kunskap, och att hans kunskap med Allahs tillåtelse tog honom till att bli en känd imam med kända åsikter fram tills idag. Och Imam Malik är fortfarande bland imamerna, den imamen som för att studera inte reste utanför Medina. Det enda vi känner till om Imam Malik, hans resor i livet för studier, är att han endast har rest till Mekka för att göra hajj eller umrah, vallfärden, och sen komma tillbaka till Medina. Vi är i profeten sallallahu alaihi wasallam stad. De flesta av hans lärare är därifrån. Kunskapen finns där, och där var Imam Malik rahimahullah trygg och tog sin kunskap utan att behöva resa utomlands. Vad som också kan vara en anledning till nu att Imam Malik fick den pushen och fick den anledningen efter att Allah subhanahu wa ta'ala gett framgång och gett honom den möjligheten. Att kunna studera är också med tanke på vilken situation han levde i, vilken familj han var ifrån och hur han har varit uppfostrad. Imam Maliks far, som är Anas ibn Malik som vi nämnde, inte sahabin, han var också känd för kunskap. Och hans fars farfar är till och med en bland sahaba. Hans farfars far är Abu Amir ibn Amr radiyallahu anhu, som tillhör en av sahaba, profeten sallallahu alaihi wasallams anhängare. Så nära är Imam Malik dessa generationer. Imam Malik hade även en bror som hette An-Nadr ibn Anas, som också var känd för kunskap. Och tills dess att Imam Malik själv blev känd för sitt studie, för sina åsikter och sin plats kunskapsmässigt, så var han känd genom sin bror. Han hade An-Nadrs bror Malik. Men vad vill vi säga? Vi vill säga att han hade till och med en bror som var insatt i studier och studera profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och att lära sig islam. Även hans mor, som heter Aliya bint Sharik, var också en förträfflig kvinna som pushade Imam Malik. Och när Imam Malik frågade henne, ska jag studera och skriva ner kunskap, alltså ska jag studera, så sa hon, gå och studera. Hon pushade Imam Malik för att studera. Det var det hon ville av sin son. Hon fann glädje av att gå iväg och studera, även om det nu var i staden, för att det var där många av de lärda fanns som Imam Malik var hos, som vi kommer kanske att tala om senare. Så hade Imam Malik rahimahullah sin moder i ryggen. Han har både sin far, som egentligen var en av de kunniga. Han har sin familj som sin bror, som var känd för sin kunskap. Han har sina lärare som är av de främsta bland de kunniga i islam under den här tidsepoken i Medina. Han lever i profeten sallallahu alaihi wasallams stad, nu direkt efter profetens anhängare och deras elever, i samma stad som de befann sig i samma stad som profeten sallallahu alaihi wasallam är begraven i. Han studerade var någonstans, i vilken moské? Han studerade i profeten sallallahu alaihi wasallams moské. När han går ut för att gå till moskén och studera, han går till profeten sallallahu alaihi wasallams moské, där han finner att eleverna till profeten sallallahu alaihi wasallams anhängare, hans kompanjoner, är där. Det är de som lär ut. Se bandet mellan profeten alaihi wasallams kunskap och hadith och sunna och Imam Malik, hur nära det egentligen är. Och sen hör vi att folk skapar tvivel och säger nej, hadithen skrivs ner sen. Så även Imam Maliks moder, hon var en som pushade Imam Malik och bad honom att klä sig fint för kunskapen och göra sig ledig för kunskapen, gå och studera. Men hon sa även till sin son Malik ibn Anas att gå till Rabia, hans lärare, en av hans lärare, och lär dig hur han beter sig innan du lär dig kunskap. Så hon pushar Imam Malik både att studera, vilket vi oftast idag hör, att bröder vill att vi ska studera, bröder vill studera, systrar tycker om att studera, vi vill att våra barn studerar, vi vill att alla omkring oss studerar, vilket är positivt. Det som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat för profeten sallallahu alaihi wasallam som en beordring att göra dua för är dua för kunskap. Qul rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala beordrar profeten alaihi wasallam att göra denna dua. Det finns många verser som handlar om dua. Det finns många verser som handlar om förträffligheten om dua eller av dua. Och det finns många bevis som tyder på att Allah svarar den som gör dua. Men det finns en beordring i Koranen som är till Muhammad sallallahu alaihi wasallam som är om vilken dua han också ska göra. Qul rabbi zidni ilma. Säg, min herre öka mig kunskap. Så att söka kunskap har en förträfflighet. Och det är ingenting som inte vi känner till. Men se hur Imam Malik först går dit för att lära sig hur man ska bete sig. Hur han lär sig först hur man är, vilka etiketter som krävs, vilken attityd som krävs, hur du ska vara som person. Om du inte ens vet hur du ska hålla ett glas, hur ska du studera? Om du inte ens vet hur man sitter bland folk, hur ska du studera? Vad är det du har tänkt att du ska komma fram till i din studie när du inte ens har lärt dig hur du ska bete dig innan du tar åt dig i denna studie? Och här har vi Imam Malik som gick igenom samma skola. Han gick igenom att lära sig av det lärdas etikett, moral, adab som det heter på arabiska, innan kunskapen i sig. Vad som händer idag är oftast tvärtom. Först han lär sig all kunskap, och när han har lärt sig alla kunskaper, när han har läst allting som han kan, när han lyssnat på allting som han kommer förbi, när han försöker komma ihåg allting som han lär sig, så vet han inte vad han ska göra med den, och han vet inte hur han ska behandla den, och han kan absolut inte bete sig rätt, så allting blir fel. Han blir en bägare full med kunskap, men en bägare som är så ful att titta på och är så skadad att man inte ens vill bära den. Så vad är meningen med denna bägare? Det här glaset, den här koppen. Säg att den här koppen är full med vatten, mycket den är. Om hela kanten var kluven och krossad och skadad här, skulle jag vilja dricka ur den här koppen? Om en person är en bägare som tar av kunskapen och fyller sig med den, men är så skadad i kanterna att ingen kan lära sig av den, vad är meningen med koppen? Vad är meningen med den om jag inte kan dricka ur den? Och där har vi sambandet mellan kunskapen och en god moral och karaktär som folk glömmer att lära sig. Imam Malik, anledning till hans framgång, förutom att Allah SWT öppnar de vägar och ger honom denna framgång i sina studier och till att bli den han blivit, hör hans familj som vi nämnde, hör hans stad som han levde i, Medina. Att leva i den staden, profeten sallallahu alaihi wasallam stad, det är en anledning till att man vill studera, till att man kommer in i att vilja studera och vara med i cirklarna som alla går till. Och sist men inte minst, även de lärarna som fanns där, de förträffliga, som Ibn Shihab al-Zuhri och Nafi Mawla ibn Umar och resten av de lärarna som finns för Imam Malik. Det här är någonting som pushar honom till att studera och sen har gjort honom till den han är. Men frågan man ska fråga sig är: Imam Malik studerade och Imam Malik tog denna kunskapen av dem, men ville Imam Malik avsiktligt, när han studerade denna kunskap, ville han bli den han är idag bara för att man ska säga Imam Malik istället för Malik ibn Anas? Nej. Han studerade för Allahs skull, och det som är för Allah stannar. Det som är för Allahs skull, det gynnar och stannar. Så den som studerar för Allahs skull, även här Imam Malik, Allah har lyft upp honom så att han minns. Vi minns honom än idag. Men han studerade inte för att bli den som ska minnas idag, utan han studerade för Allah skulle, Allah fick honom att minnas, att bli minn. Idag finner vi tvärtom. Folk studerar för att bli mindre. Folk studerar för att få vara med, för att få komma in i gänget, för att kunna ha någonting att säga till om, för att kunna lägga sina kommentarer, för att kunna argumentera. Det är inte därför man studerar. Och varför dessa råd läggs till vid denna sidokant är för att vi pratar om Imam Malik som är känd för sin kunskap, och det var där han började. Han började med att studera. Han började med att studera sen han var barn. Sen han var i ung ålder när hans moder sa till honom att gå och studera. Han var ung. De beskriver honom som att vara väldigt ung, i unga år. Han hade memorerat Koranen som barn, vilket var känt på den tiden att man gjorde. Men Allah SWT lyfte upp honom till den han är idag på grund av att han är stadfast på denna religion och att han har uppriktighet. För utan det finns ingen framgång. Vi lägger också till som avslutning på denna lilla introduktion att han, Imam Malik, hade 4 barn. 2 söner och 2 döttrar. Hans söner hette Yahya ibn Malik och Muhammad ibn Malik. Och hans döttrar hette Hammadat bint Malik och Ummul Baha, som är känd som Fatima. Eller hon heter Fatima och känd som Ummul Baha bint Malik. 2 av dessa barn som han hade, det var Yahya och Ummul Baha, Fatima bint Malik, de två memorerade hans bok, som vi kanske kommer nämna sen. Dessa två av hans barn memorerade boken och återberättade boken från honom och Watta Imam Malik, den boken som är känd från honom i hadith. Och det återberättas om Fatima, Ummul Baha, som hon är känd som, att när folk kom hem till Imam Malik för att läsa upp boken och studera boken hos Imam Malik, så brukade hon sitta bakom väggen på andra sidan rummet, vid dörren. Och hon brukade lyssna på när denna läsare läste upp för Imam Malik denna bok, hans bok Muwatta. Och hon kunde den utan till, för som vi sa, två av hans barn, Yahya och Fatima, var av de två som memorerade den här boken från honom, tog den från honom, från sin far, subhanallah. Barn och inte alla. Det här är också någonting som vi kan lära oss härifrån. Inte alla av barnen var heller så att vi pressade dem och tvingade dem och alla måste, nej. Det var två av dem som blev och hamnade i den här kategorin. Resten var också inshallah duktiga, men kanske inte var likadana. Alla är inte likadana, alla barn blir inte likadana. Men två av dem i alla fall, en dotter och en son, återberättar och memorerade denna bok. Så Fatima Ummul Baha, hon brukade sitta vid andra sidan rummet eller vid, så att säga, väggen och lyssna på läsaren som kommer och studerar Muwatta, Imam Malik hos Imam Malik, läsa upp den för honom. Hon brukade lyssna på det han läste, och när han läste fel så brukade hon knacka vid väggen. Och då visste Imam Malik, nej, läs om du har läst fel. Och det tyder också på vad då? På synen Imam Malik, rahimahullah ta'ala, på synen han hade på även hur kvinnor, hans döttrar och de muslimska döttrarna har en möjlighet och anledning till att studera islamisk kunskap, och att de inte ska ta sig från denna möjlighet, och att man inte ska se ner på rätten de har att studera islam. Och bland de exempel vi har på de som har fått framgång genom sina studier och har en ädel fader som är en stolt fader över sin dotter, är Imam Malik, över sin dotter Fatima. Och så har vi nämnt Imam Maliks liv, och slutligen även, han föddes, som vi nämnde, år 93 hijriya, och han dog år 179 hijriya, och dog i Medina och är begraven i begravningsplatsen vid profeten sallallahu alaihi wa sallams moské al-Baqi'. Där är han begraven. Och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Vi tackar vår broder Imran för denna korta men ändå innehållsrika biografi kring Imam Maliks liv, rahimahullahu ta'ala. Broder nämnde lite grann kring Imam Maliks kunskap och hur han sökte kunskap. Någonting som självklart är en stor del av hans liv, då vi alla känner till att han blev en stor imam. Så vi ber vår broder Abdul Wadud att fortsätta på det ämnet och berätta lite mer om Imam Maliks kunskap och hur han sökte kunskap med mera. Ett långt och stort ämne, men vi försöker hålla det så kortfattat igår. För detta fadden med skåra. Systrarna vill att du ska prata lite med din mikrofon.
Bismillah, alhamdulillah, salat och salam ala rasulillah, amma ba'd. Det här är nog det största ämnet som jag fick. Imam Malik och hans kunskap och vad de lärde har sagt om Imam Malik. Men inshallah, jag ska försöka att förkorta. Allah yassir. Och jag kommer att läsa mycket äthar, mycket berättelser från Salaf. Och mest från Ibn Abdul Barr, som var från Imam Maliks medhab. Maliki, som har skrivit kanske den kändaste förklaringen på Imam Maliks Muwatta, hans bok. Och det är förklaringen Temhid. Och i den här boken finner vi också ett förord som handlar just om Imam Malik. Vem han var och vad de lärde har sagt av honom. Och Ibn Abdul Barr skrev också en till bok som heter Al-Jami' fi Bayan al-Ilm wa Fadlu. Den tungaste och bästa boken när det kommer till dygden av kunskap. Och den boken har också jättemånga fina citat från Imam Malik relaterade till kunskap och ulema, hur vi ska handskas med kunskapen. Och jag tänkte inshallah läsa några av dessa vackra uttalanden. Beträffande hur Imam Malik studerade, så har vår broder Imran hafidahullah, varit inne på detta ämne. Och att hans moder stöttade honom i hans studier. En annan fin berättelse som också visar hur mån Imam Malik var om att studera. Det är en berättelse där Imam Malik berättar om en id. Yawm al-id. Då tänkte han, idag så kan jag gå till Ibn Shihab. Och Ibn Shihab, han var en av de stora tabi'in. En av de stora ulema i Medina. Om jag går till Ibn Shihab idag så kanske jag kommer att få vara ensam med honom. Det är id igen. Så Imam Malik gick direkt efter salat al-id och satte sig utanför Ibn Shihabs dörr. Och bara satt och väntade. Och då så hör Imam Malik hur Ibn Shihabs tjänsteflicka frågar. Eller Imam Malik frågar henne, vem är det som sitter utanför dörren? Och då så säger flickan, det är din tjänare, den vita pojken Malik. Den vita pojken, han var ljus kanske när han var ung. Malik. Och då säger Ibn Shihab, låt honom komma in. Så han kommer in hos Ibn Shihab, den stora imamen. Och då säger Ibn Shihab till honom, har du inte gått hem efter bön? Han säger, nej, jag har inte gått hem. Då säger Ibn Shihab, vill du ha mat? Fixa mat till honom. Han säger, nej, jag vill inte ha mat. Men vad vill du ha då? Jag vill ha kunskap. Och då, mashallah, så berättar Ibn Shihab till honom 17 hadither. Och han går därifrån, mashallah, och hans id är bästa id, mashallah. Subhanallah. Allah musta'an. Jag tänkte nämna lite grann om hans dygder och lite blandat saker relaterat till kunskap. En av de största dygder som nämns om Imam Malik är en hadith från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En hadith från profeten Muhammad alaihi wasallam om Imam Malik. Har ni hört den hadithen? Har ni det? Det är en hadith som berättas av Imam Ahmed och Tirmidhi, där profeten Muhammad alaihissalam säger, det kommer att komma en tid där folk ger sig ut på kamelerna och de kommer inte att hitta någon annan lärd och farajiduna aliman a'lamu min alimi min alimin fil Medina. Och de kommer inte att finna någon lärd som är kunnigare än den lärda mannen i Medina. Folk ger sig ut för att söka kunskap och de kommer inte finna någon som är kunnigare än den lärda mannen i Medina. Och många av ulema säger att den här hadith är sahih eller hasan. Och många av ulema nämner också att denna lärda man är Imam Malik. Och det här är förklaringen av Sufyan ibn Uyayna, Al-Qadi Iyad och Ibn Abd al-Barr och många andra lärare. De säger att det här är Imam Malik. Att som ett av domedagens tecken, att det kommer att komma en sak och det är att folk kommer att ge sig ut och leta efter en lärd man och då kommer de finna någon som är mer lärd än Imam Malik. Vilken tazkiya, är det inte det? Att profeten Muhammad al-Islam säger det. Det finns också en annan tolkning på hadithen och det är att hadithen är generell och handlar om alla tider. Att när folk söker kunskap och vänder sig till Medina kommer de alltid att finna kunniga människor där. Och det är också något vi kan se genom historien. Att, mashallah, Medina har alltid representerat. Fram tills idag, mashallah. Vill du söka kunskap och hamnar i Medina? Alhamdulillah, khalas. Du har hamnat på den bästa platsen. Så Imam Malik, rahimahullah, har denna stora status. Från hans, vad de lärde har sagt om honom. Till exempel så sa Imam Shafi'i, rahimahullah, om någonting berättas från Imam Malik, förskydda Ali. Då kan du hålla fast vid den här saken. Du kan känna dig trygg och bekväm. Det som kommer från Malik, det kan du lita på. Och han sa också, إِذَا جَاءَ الْخَبَرُ فَمَالِكِ النَّجْمُ. Om det kommer någonting återberättat, så är Imam Malik stjärna. Det som kommer från honom, det är mashallah. Och han sa, vill du ha autentiska hadither, så vänd dig till Imam Malik. Imam Malik, eller Imam Ibn Mubarak, sa att om jag fick välja en imam som skulle leda denna umma, så skulle jag välja Imam Malik. Mashallah. Till och med så pass att Imam Ahmed Ibn Hanbal sa, Om du ser en man hata Imam Malik, så vet att han är en mubtadi. Vet att han är en person av bid'ah. Och Abu Dawud sa, akhsha alayhi al-bid'ah. Jag tror att en sån person är rädd att han är en person av bid'ah. Subhanallah. Och de sa också, om du ser en man älskar honom, så vet att han är en man av sunnah. Så här finner vi att folket av sunnah älskar också imamerna av sunnah. Tajib. Och det är endast folket av bid'ah som hatar folket av sunnah. Jag tänkte läsa några utvalda äthar från den här boken av Ibn Abd al-Barr, där han nämner vad de lärda har sagt om Imam Malik. Han berättar från Abdullah ibn Wahb att han sa, om det inte vore för Malik och Leif så skulle jag ha gått vilse. Yani de räddade mig och ledde mig på rätt väg. Och så är det med ulema. De leder folk på den rätta vägen. Utan ulema så kommer folk att halka och folket kommer att gå vilse. Det sades också från de stora lärda som Imam Shafi'i. Han sa, kunskapen kretsar kring tre personer. Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyayna och Layth ibn Sa'd. Yani kunskapen finns hos de här tre människorna. Och ni vet ju alla att Imam Shafi'i var från Imam Maliks studenter också. Nej. Finns också här en vacker athar att Bishr ibn Bakr sa att jag såg Al-Auza'i i drömmen, en av de stora imamerna från Salaf. Jag såg honom i drömmen efter att han hade dött, och jag såg honom sitta tillsammans med en grupp lärda i paradiset. Och jag sa till honom, vad är Malik ibn Anas? Och då så sa han, han har tagits upp. Och då så sa jag till honom, med vad? Eller vad är det som fick honom att överträffa er? Och då så sa han, besiddihi, med hans uppriktighet och hans ärlighet. En annan dröm, och drömmar är viktigt, det är en del av profetskapet. En del av profetskapet som Muhammad Ali s.a.s. har lärt oss. Det berättas här också i denna bok från Abdullah al-Zubayri, då han sa, jag hörde min far säga att jag satt tillsammans med Malik ibn Anas i profetens moské alayhi salatu wassalam. Och en man kommer in i moskén och han säger, vem av er är Abu Abdillah Malik? Och då så säger de, här, den här mannen. Så han gick fram och hälsade på Imam Malik, kramade honom och pussade honom i pannan. Och så verkligen tryckte han honom nära sig. Han sa, wallahi, jag såg en dröm igår natt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satt här. Och han sa till mig, yani Rasulullah sa, hämta Malik. Hämta Malik. Och då så, när man hämtade dig så gick du och du var rädd. Du skakade. Yani, subhanallah, du ska träffa Rasulullah alaihi wasallam. Vad vill han av mig? Så Imam Malik, han gick och han skakade. Och då så säger profeten al-Islam, Laysa bika ba'as, ya Abu Abdillah. Ya Abu Abdillah, du behöver inte vara rädd. Och han kallade honom vid hans kunje. Och så sa profeten al-Islam, Ijlis, sitt. Och sen så säger profeten al-Islam, öppna ditt hus. Öppna ditt hus. Och när man öppnade huset så var det fyllt med misk, den bästa parfymen. Och då så säger profeten al-Islam, ta den här parfymen till dig och sprid den i min umma. Sprid den i min umma. Subhanallah. Och när Imam Malik fick höra den här drömmen så började han gråta. Jättelänge satt han och grät. Och så sa han, drömmar gör oss glada, men de gör oss inte heller så att vi lärartar. Vi tror inte för mer om oss själva. Men de gör oss glada. Om din dröm är sann, så betyder det den här kunskapen som Allah har gett till mig. Parfymen symboliserar kunskapen som jag ska sprida bland muslimerna. Mashallah. Vilken otroligt vacker dröm som han fick. Imam Malik var också en person som var väldigt ödmjuk. Som brodern nämnde, han var inte ute efter status, utan han ville endast tjäna Allah subhanahu wa ta'ala och sprida denna kunskap för Allahs skull. Imam Malik sa om sig själv: jag gav inte fatwa tills 70 personer av de lärda i Medina gav mig tillåtelse. Yani, han väntade med att ge fatwa tills 70 av de lärda i Medina hade sagt till honom att nu är du redo att ge fatwa. Så han hade inte det här taqaddum, att han satte sig själv på en position som kanske de andra inte tycker att han borde ha. Och därför så sa han också: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أحلى لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. Det är inte passande för en person att se sig själv berättigad till en position innan han har frågat någon annan. Yani, vad tycker andra om dig? Vissa de tycker mashallah att han är själv största sheikhen. Men vad tycker de riktiga ulema om dig? Så att det är en viktig punkt när det kommer till ödmjukhet. Imam Malik sa också en annan väldigt fin sak om kunskap. Han sa: inna haqqan ala man talab al-ilm. Det är en skyldighet för dem som söker kunskap. An yakuna lahu waqar wa sakina. Att han ska vara lugn och fridfull. Wa khashya. Och han ska ha gudsfruktan. Wa an yakuna muttabi'an lil athar man mada qablahu. Och att han också har egenskapen av att följa näreringarna av dem som kom före. Så vad ska en kunskapselev ha? Han ska ha hejba, han ska ha akhlaq, han ska vara fridfull, lugn, och han ska vara en person som följer salaf och salih. Imam Malik sa också flera gånger, flera näreringar, han sa: inna al-ilm laysa bi kathrati riwayah walakin nurun yaj'alahu Allahu fil qulub. Kunskap är inte att kunna många hadither. Kunskap är ett ljus som Allah lägger i folks hjärta. Och han sa också: kunskap och hikma är ett ljus som Allah vägleder vem han vill till. Och det är inte att kunna massa frågor. Det här är det som brodern talade om, Imran. Det handlar inte om, mashallah, han kan Koranen, han kan kutubesitta, han kan miljoner hadither. Men hur är hans akhlaq? Har han fiqh? Har han förstånd? Är han på rätt väg? Och så vidare. Eller hur? Så kunskap, det är tawfiq från Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah ger till vem han vill. Det är också viktigt när man söker kunskap att man ber Allah om tawfiq. Inte bara förlita sig på att memorera så mycket som möjligt. Vi har också den kända berättelsen från Abdurrahman bin Mahdi. Den berättelsen som ni säkert har hört. Där han sa att det kom en man till Imam Malik. Och han sa: ja, Abdillah, jag har kommit, jag har rest till dig från ett avstånd av 6 månader. 6 månader för att fråga dig en fråga. Mitt folk skickade mig en resa av 6 månader, jag är typ från Afrika någonstans, för att fråga dig en fråga. Så Imam Malik, han säger: varsågod, fråga. Så när Imam Malik får den här frågan, så svarar han: la uhsinuha, det är ingenting som jag kan. Men jag har inte svaret på din fråga. Så mannen förbohit. Han blir helt knäckt. Han blir helt stum. 6 månaders resa. Vi talar inte här om att han åker flygplan och bil. På kamel, häst, åsna, gå och så vidare. Så han har 6 månader. Och vad får han för svar? Allah, jag vet inte. Så. Och då så säger Abdurrahman bin Mahdi: det var som att han trodde han kommit till en person som kan allting. Han trodde att Imam Malik typ kan allting. Och då så säger mannen: men vad ska jag säga till mitt folk? De skickar mig. Jag ska gå tillbaka. Vad ska jag säga till dem? Och då så sa Imam Malik: gå tillbaka till dem och säg att Imam Malik vet inte. Läs, den här frågan kan jag inte. Punkt slut. Subhanallah. Så han hade inte takallu för att försöka hitta svar som han inte visste. Utan Allahu a'lam. Och därför så sa hans elever också, som Wahb: jag kan inte ens räkna hur många gånger vi hörde honom säga la adri, Allahu a'lam. Vi skulle kunna fylla böcker med de gångerna han sa Allahu a'lam. Och de nämner också här att en gång så kom man till Imam Malik och frågade honom 48 frågor. Och på 32 frågor så sa han la adri. Av 48. 32 gånger eller är det? Så vad svarade han på? Ja, ni 8 plus 8, 16 frågor. Av 48 frågor. Imam Malik var också känd för att han var försiktig med vem han tog kunskap ifrån. Han tog inte kunskap från vem som helst. Och därför så brukade Salaf säga att om Imam Malik narrerar från en person så är han pålitlig. Om Imam Malik tvivlade på en persons minne, pålitlighet, han kastade honom direkt. Den här hadithen jag vågar inte ta den. Så han var väldigt försiktig med vem han tog kunskap ifrån. Och därför så berättas det från Ramah Hormuzi att Imam Malik sa: sannoliken så är den här kunskapen er religion. Så kolla vem ni tar er religion ifrån. Ett känt uttalande som alla känner till från Ibn Sirin. Men det är också ett uttalande från andra av Salaf. De är enade på detta uttalande. Man kan inte ta kunskap från vem som helst. Det går inte. Lyssna på vad han sa också. Imam Malik sa: vi tar inte kunskap från fyra sorters människor. Fyra sorters människor, de lägger vi ett expo. Vilka är de? Safihun, mu'lim, as-safa. En person som är dum eller beter sig dumt, öppet. Till alla vet att han, den här personen, har en brist. Två, sahib hawa yad'u an-nas ilayhi. Två, en person av bid'a, som kallar folk till sin bid'a. Och tre, rajulun ma'rufun bil kadhib fi ahadithin nas. En person som är känd för att ljuga när han pratar om folk. Även om han aldrig ljugit om profeten alaihissalam, så tar vi inte hans hadith. Och den fjärde, en person som har fadl wa salah. Han är rättfärdig, men han har ingen kunskap om hadith. Han har ingen kunskap om hadith. Så vad Imam Malik säger: man tar inte kunskap från vem som helst. Man tar inte kunskap från folket av bidda. Och det här är vanligt idag, att folk tar kunskap från vem som helst. De skriver islam på YouTube. Ha? Tafsir, hadith, någonting YouTube. Och bara lyssnar. Killen, han, mashallah, han har skägg. Bismillah, vi lyssnar på honom. Gör det så? Nej, han är person, vet inte vem han är. Är han person av sunna? Är han kunnig? Har han dessa egenskaper eller inte? För tar man kunskap av folket av bidda, vad kommer att hända? Du kommer att bli påverkad. Blir du inte påverkad, du kommer gilla honom. Du kommer tänka att han är på rätt väg. Och sen får du reda på att han tillhör någon vilseledd sekt. Och du kanske hakar på hans sekt. Så stäng den här dörren. Ta bara kunskap från folk som är kända för att vara på sunna. Ta inte från folket av bidda. Och ta inte heller från folk som inte har förstånd. Som beter sig dåraktigt. Beter sig konstigt och fult. Respektlöst. Det här är inte heller en egenskap av folket av kunskap. Och han nämnde också här att det handlar inte bara om att kunna. En person kan vara rättfärdig. Han sa: det finns 70 personer här i Medina, profetens moské i islam. Jag litar på allihopa. De skulle kunna ta hand om Beitul Mal, muslimernas statskassa. De skulle inte ta en krona. Men jag tar inte en enda hadith från dem. För de är inte från folket av kunskap. Han är salih, han ljuger inte. Men han har ingen koll på att den här hadithen är sahih, den här är da'if, och den här, han kanske byter ut något ord utan att mena det och så vidare. Så var försiktig med vem ni tar era kunskap ifrån. Imam Malik sa också en annan fin sak om folket som har kunskap. لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك تعلم. Det är inte passande för en person som Allah har gett kunskap. Han har kunskap att sen inte lära ut den till andra. Det är fult. Som han, Allah har gett dig en skatt och du ska inte ge zakat på skatten. Det är förbjudet, eller hur? Så har man fått kunskapen, har man åkt och studerat Saudi, Masr, Yemen, dela med dig av kunskapen. Folk är törstiga, folk är i behov av kunskap. Tror inte att vi 4-5 ska dela kunskap till hela Sverige. Det behövs folk som studerar, folk som lär ut kunskap. Och det är sorgligt att du hör om folk som åker och studerar och sen alltså inga duros, ingen undervisning, ingenting. Jättekonstigt, eller hur? Nej. Ska ta två korta berättelser till.
Finns tid, eller?
Inshallah.
Abi Wahb sa att vi satt tillsammans med Imam Malik bin Anas och tiden för dhuhr gick in, eller asr. Och jag satt och läste kunskap till Imam Malik och vi studerade kunskap. Så när de gjorde adan så började jag att typ lägga ihop böckerna och jag ställde mig upp för att be. Och då så sa Imam Malik till mig: vad är det du håller på med? Så, vad gör du för någonting? Och då så sa mannen: jag vill be sunna bönen. Och då så säger Imam Malik: inna hada la ajab. Det här är någonting underligt. Det som vi gjorde är inte bättre eller mindre än det som du ställde dig upp för att göra. Yani att studera kunskap är inte mindre belöning än att ställa sig och be. Yani vad vill han säga? Att studera islam är som att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Få inte mindre belöning av att studera islam. Så här finner vi också hur mycket vikt han gav på kunskap. Nah. De berättar också här, Al-Qadi, han sa att Imam Malik frågades en fråga av en man med status. En man med status kom till honom och ställde honom en fråga. Så Imam Malik sa: jag vet inte. Och då så säger den här mannen till honom: innaha mas'alatun sahlatun khafifa. Det är en enkel och lätt fråga som jag ställde till dig. Så Imam Malik blev inte arg på den här mannen. Han blev arg på mannen och han sa: yani mas'alatun khafifa sahla. Du säger att det är en lätt och enkel fråga. Laysa fil ilm shay'un khafif. Det finns ingenting som heter lätt när det kommer till kunskap. Har ni inte hört Allah säga: inna sahulki alika qawlan thaqila. Vi ska uppenbara till dig Mohammed ett tungt ord, en tung uppenbarelse. Det är ingenting lätt och enkelt i islam. Fal ilm kulluhu thaqila. All kunskap är tung. Wa bi khasatan ma tusal anhu yawm al-qiyam. Och speciellt den kunskapen du kommer att fråga som på domedagen. Så här finner vi också en annan fäda. Det är att ibland folk tar lätt på frågor. Om det är inte viktigt, det är lätt kunskap och de bara slänger ur sig svar till höger och vänster utan att det är baserat på kunskap. Och det är lätta frågor. Har vi inte hört det? Enkla frågor. Well, det finns inte i islam. Allting är på största allvar. Och vi finner inte det här från salaf att de tog lätt på saker och ting. Och så här: hade sunna lejse muhimma. Hade hadith lejse bi muhimma. Finns inte i någon av hadithböckerna. Om någon skulle säga så, de skulle köra över honom direkt. Att det här är ingen viktig fråga, det här är en liten fråga, det här hadithen är inte viktig. Minsta detaljer var sahaba vikt på att berätta vidare. Eller hur? Hur profeten al-Islam, vad han kollade i salat. Hur han pekade med fingret. Och så vidare. Och de som kom efter berättade vidare. Så kunskapen är viktig. Och man ska inte ta lätt på kunskap. Och här finner vi subhanallah deras khashya, deras fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och vi låter nu al-Mu'addin göra adhan inshallah ta'ala. Vi fortsätter senare. Barakallahu fik.
أشهد أن محمد رسول الله
في فجأة التابعة
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن أمره هدي الله تتم الصلاة
Bismillah. Vi tackar vår broder Abdul Wadud för detta mycket fina tal om Imam Malik radiyallahu anhu wa rahimahullah och hans kunskap. Vi utnyttjar den här tiden mellan adhan och iqama genom att be vår broder Musa berätta lite grann om Imam Maliks prövningar i livet. Väldigt kort. Och även kring hans zuhud, hur han var avhållsam vad gäller det världsliga. Sen avbryter vi för salat och en paus. Och sen fortsätter vi inshallah ta'ala efter pausen. För detta fadal mashkura. Musa. Vad du vill.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jag kommer fatta mig väldigt kort inshallah. Och jag tänkte bara lägga en not eller kommentera en grej som Abdul Wadud nämnde, och det var det här med att söka kunskap. Imam Malik sa att det var vissa personer man inte skulle söka kunskap från, eller hur? Bland de folket av innovation. Men det finns en ny taktik eller en ny fras folk sprider, och det är det här. Ni kanske har hört det förut. Bror, ta det goda från dem och lämna det dåliga. Har ni hört det? Har ni hört det eller inte? Vad säger ni, jamaat? Alla har hört det nu. Ta det som är bra och lämna det som är dåligt. Jag har en fråga. Om alla vi hade suttit på en lektion som handlar om cancerforskning, kan vi veta allt som är bra och allt som är fel i den här lektionen? Kan vi? Nej. Vem har sagt att du kan det i en islamisk föreläsning? Vilka förklaringar som är rätt? Vilka tafsir, förklaringar på verser som är rätt? Vilka förklaringar på hadiser som är rätt? Vilka hadiser som är så autentiska när han kastar ut sig hadiser i en föreläsning? Och ofta, speciellt i sådana här videos på YouTube och liknande, så nämns det berättelser och hadiser och historier ibland, de är inte ens autentiska. Och vi har till och med sett hur vissa har spridit falska hadiser. Inte svaga, falska påhittade, modor, det är helt påhittad. Och folk gråter och folk säger, subhanallah, värsta hadisen. Så det här, det hör inte till sådana som oss att sitta och lyssna på en chef och säga, jag tar det som är bra och jag lämnar det som är fel för honom. Vem är du? Vem är jag? En alim kan göra det här. För när han hör direkt, han vet det är fel. De här tre, fyra frågorna han pratade om, han hade helt fel. Och den första grejen han nämnde, det var rätt. Men är det någon här som har den där kunskapen? Så vad ska vi göra innan vi ens lyssnar? Vi frågar de som vet, är han bra? Det är din religion. När du går och tränar, du frågar vilket gym är bra. När du köper någonting, vilken telefon är bra? Allting du frågar vad som är bra utom din egen religion. Hänger ni med? Så du frågar först. Vad gör folk idag? De frågar efter. Efter han har lyssnat alla lektioner han säger till min bror. Är han bra?
Stämmer det här?
Jag säger, ja, du vet, de har varnat för honom. Men wallah, jag har inte hört någonting. Jag har lyssnat alla hans lektioner, aldrig hört fel. Mashallah, varför frågar du ens då? Hänger ni med? Wallah, det är farligt. Det är vår religion. Så folk, det fastnar i deras hjärtan. Sen när ulema pratar om honom, han säger, jag har inte hört det som ulema har fel. Jag har rätt. Mashallah, nu är du expert i islam. Subhanallah, Allah skydda oss från det. Amin. Jag kommer inte gå in mycket. Jag hade planerat det med kunskap, men Abdul Wadud nämnde mycket om det. Så jag kommer bara nämna vissa saker hur Imam Malik var, rahimahullah, när det kommer till hadis. När Imam Malik ville berätta hadis, så gjorde han inte det förutom att han hade wudu. Kolla vilken respekt de säger. I vördnad och respekt till Allah sallallahu alaihi wa sallams hadis. Han pratade inte om en profetisk hadis utom att han hade wudu. Och ni vet när imamerna berättade hadiser och pratade om hadiser, det är inte som vi. Någon har sagt, det finns en hadis. Wallahi, jag vet inte vad det finns. Profeten någonting, han sa, känner du, du vet, är det här en hadis? Tror du de berättade så? Han sa att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa. ordagrant exakt vad profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Och det har nämnts, nu har jag förkortat allting, det har nämnts att när Imam Malik ville prata med ett folk sittande, vi ska diskutera hadis och prata om hadis, han brukade gå och göra ghusl. Först tvätta sig, sätta rökelser, du vet, bukhur, och parfymera sig. Och om någon höjde sin röst i den där sittningen, du vet, man pratar hadis, någon har börjat rösten, han klandrade han. Han skällde ut han direkt. För att när profeten levde, det finns en vers, du får inte höja din röst framför profeten sallallahu alaihi wasallam närvaro. Känner till den? Att man fick inte höja rösten när profeten var i närheten. Och samma gäller efter profetens död. Så när man är vid hans grav exempelvis, du ska inte stå i telefon och prata jättehögt. Eller stå och skratta med din vän framför profetens sallallahu grav och prata jättehögt. Lä. Och på samma sätt förstod Imam Malik när man berättar hadiset från profeten sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, ser ni sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Jag precis pratade sallallahu alaihi wasallam, jag hör ingenting. Så här var respekten som Imam Malik hade till vad? Till hadis. Vissa idag som påstår sig kanske följer Imam Malik, det är inte nog att de inte har respekt till vissa hadiser som är autentiska, de tror inte ens på dem. De följer inte dem och de säger, what would Malik do? Vad skulle Malik göra? Och vi följer Imam Malik. Och Imam Malik är våran sheikh. Och Taib Anna säger, det finns de autentiska hadiser. Skulle inte respektera och följa dem? Hänger ni med? Så han hade stor värdnad till profeten sallallahu alaihi wasallams hadiser. Och det är också känt att han var gudsfruktig. Som Hassan al-Basri sa, att när jag såg honom, jag såg att han hörde till dem gudsfruktiga. För Allah, det är enkelt att säga, bror, jag följer imam den. Är det inte enkelt? Jätteenkelt, säger jag. Lyssna, jag följer Imam Malik. Taib, Imam Malik var så här. Kolla hur han sökte kunskap. Kolla hur han var. Han var gudfruktig. Och när det frågades till hans syster, hur var Malik hemma? Vad gjorde han hemma? Han reciterade Koran. Det var ett signum han hade. Tänk dig själv, när du pratar om någon, den här personen, han brukar recitera Koran. Yani, det är det som han brukar göra. Det är hans signum, hans tecken. Alltså hans, vad ska man säga, specialitet, att han reciterar mycket Koran. Och det sades om honom, han var en person som läste mycket och grät mycket, grät lång tid. När gråter vi egentligen när det kommer till islam, islamisk kunskap? Jag vet inte faktiskt när man gråter när man söker kunskap. Man brukar inte gråta, subhanallah. Alltså, jag har inte sett själv. Jag har sett vissa lärda i Medina gråta när de pratar om tawhid. De pratar om Allahs rättigheter att dyrka, som gråter. Då du vet, det är det på riktigt. Inte som vi läser hadis, han ligger ner sådär, en annan han har hadis på mobilen, samtidigt han pratar med någon annan. Du vet, vi tar i min klass, när vi gick igenom hadis, när läraren berättade hadiser, det var någon som satt på sin mobil och höll på. Läraren stoppade hela lektionen, han blev jätteförbannad. Han sa, vad är det här? Vet ni vem profeten sallallahu alaihi wasallam är? Vi sitter och lär ut hadiser. Och du sitter och leker, han spelar på sin mobil och liknande. Och så här kan vi vara idag. Vi sitter och har lektion och vi berättar om profeten sallallahu alaihi wasallam. Och vi nämner alaihi salatu wassalam sa. Och hadisen han sa så. Och han beordrade så. Och du sitter i kanten med mobilen bara. Vem är Snapchat, WhatsApp? Är det här viktigare än hadis från profeten sallallahu alaihi wasallam? Tror ni att när sahaba var där och profeten ska berätta en hadis, han ska berätta något, han sitter och tittar ut och tänker på annat, och den andra mitt i talet han går ut och gör någonting annat? Varför vi så då? Vi som säger att vi är från Ahlus Sunna wal Jamaa. Säger vi inte Ahlus Sunna wal Jamaa? Ja, Jamaa, du vet, folk som lyssnar live, de tror det är fem personer här inne. Följer ni inte Ahlus Sunna? Vill ni inte följa Sunna? Eller hur? Tänk dig då hadiserna, vi ska lägga dem ovanför våra huvuden. Att när profeten har sagt något, säg inte till mig, brorsan, jo, men du vet, det finns en sheikh. Inte framför profetens ord. När du har sagt något, då vill säga en sheikh har sagt, du har sagt fel. Men när profeten har sagt något, nej, hans ord går före allting annat. Och för att nämna bara kort om en av hans prövningar, eftersom imamerna från förr, de prövades också. För dig som tror, alla, det är knas och det är svårt för mig, mycket prövningar och jag har det svårt, och du mår bra, du har tak över huvudet, du har wifi överallt, du har, subhanallah, du har bra. På riktigt, du har det bra. Även när du inte har jobb, du får bidrag och bostadsbidrag, du får grejer så du överlever. Allah försörjer dig. Sahu lala. Är det någon här som går hem idag och tänker, jag kanske inte har mat när jag går hem idag, jag kanske inte klarar mig till imorgon? Nej. Imam Malik prövades på ett annat sätt också. Och det var via hadis. Ledarna på den tiden, de ville göra en dålig grej. Och vet ni vad det var? Det var att ibland de ville att till exempel någon är gift med en vacker kvinna eller något. Ja, ni skiljer från henne, jag ska gifta mig med henne. Förstår ni? Han tvingade personen att skilja sig så att han kan gifta sig med henne. Förstår du fult det där? Må Allah vägleda muslimska länderna allihop. Amin. Säg amin, ja, ikhwan. Det är viktigt i våra länder. Må Allah vägleda dem. Amin. Så Imam Malik, vad gjorde han i den här tiden? Mitt när de höll på att göra sådär, vad sa Imam Malik? Han berättade vidare hadisen att en person som tvingas att skilja sig, det gills inte. Förstår ni? Hänger ni med, ikhwan? Det är en tid, du vet, en sån här fatwa, det kommer störa regeringen. Så han spred den där hadisen. Och de förbjöd han att sprida hadisen. Så vad gjorde de? De skickade en spion. Gå och fråga han om det här. Framför hela folksamlingen, han sa hadisen ändå. Det gills inte. Och då de piskade han och han blev slagen och han fick straff för det här. Men det nämns i förklaring till den här prövningen. Att efter han slogs och det här han prövades och han sa sanningen, även han sa kalima till haq, sanningen hadis, även han det var, blev förbud på honom, så vad sa de? Al-Waqidi sa att efter det här så fortsatte hans status, att han fortsatte att vara upphöjd bland människorna. Och det nämndes också, Imam al-Dahabi, han berättade att det här är frukten, det här är frukten av en prisvärd prövning. Han sa hadis och allt, han blev prövad och ändå, subhanallah, han blev upphöjd och fick status. Till skillnad nu, bara för att någon blir fängslad eller någon blir slagen, ni ska inte tro mashallah, han är på sanningen alltid. Nej, han kanske har skapat problem i landet. Han kallar till uppror och kaos och sen han blir piskad för att han är på hack på sanningen. Nej, det är inte alltid så där. Bara för att någon sitter fängslad, han är på sanningen. Wallah, du kanske har fifflat staten, därför du sitter inne. Du kanske har gjort problem. Du kanske har skapat oro. Därför du sitter inne. Hänger ni med? Så att man inte får det bakom, om bakfoten. Och sista grejen jag tänkte nämna här är att om den troende prövas med någonting. Prövas vi inte? Alla här prövas. Tror inte att du inte kommer prövas. Alla kommer prövas med någonting. Men den troende, när han prövas, så har han tålamod. Det är det. Lärdom från det här. Och han söker Allahs förlåtelse. Och han, titta den här meningen, jätteviktig nu. Han sysselsätter inte sig med att fördöma de som har gjort någonting mot han. Exempel nu staten, de gör något problem med mig. Alla mina sociala medier, varje dag jag ska prata om det. Vad de har gjort mot mig och de tröp med mig och de sa till mig och de skrev mot mig och de gjorde det här. Och alla kom med mig och likade mina grejer mot dem här. Och du vet, nej. Han bad dem förlåt, så hade tålamod och de fortsatte fram. Och de fortsatte att prisa Allah. Om man ska prisa Allah för att man har fått stabiliserats och fått vara stadfast på religionen. Det här är hur man ska vara i en prövning. För shaitan kommer till er, och vi nämnde det igår i lokalen om ni minns. Shaitan kommer när ni har prövningar och när ni är ledsna. Man säger, lyssna, det är problem nu och allting. Ge upp, släpp garden, lägg ner bara. Nej, utan då ska man vara ännu starkare, stå fast vid sanningen och ha tålamod och bara fortsätta framåt. Är vi överens? Jag hör inte det, Juan. Är vi överens? Om det händer prövning, vi ska gå framåt istället. No, vad säger du? Är vi överens?
Ja.
Är vi överens? Alhamdulillah. Må Allah stabilisera oss alla på religionen. Amin. Och vara nådig och barmhärtig över Imam Malik. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vi bryter för salat,
va? Ja, det är salat.
Barakallahu fikum. Och tack för tålamod. Vi bryter inshallah för salat. Och sen också för en kort paus. Och det kommer att serveras lite fika och sådana saker. Och sen fortsätter vi inshallah ta'ala en 20 minuter efter bönen.
20 minuter efter pausen?
Efter pausen
fortsätter.